står du still som bolag idag, så det är det bästa sättet att hamna långt efter alla andra.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Logistik överallt.
Vi som driver den här podden är jag, Thea.
Och jag, Åsa. Och det är så kul att vara här med dig, Thea, igen. Och såklart att få ta plats i lurarna hos dig som lyssnar.
Jag är helt enig. Vi är alltså igång med säsong 3.
Ja, och vi öppnade ju säsongen starkt med ett väldigt populärt avsnitt om läkemedelsdistribution och vaccinlogistik.
Det gjorde vi, och avsnittet har ju gått som tåget, vilket är så kul. Stort tack till alla er som har hört av er och feedbackat kring avsnittet. Vi älskar ju att podda, men det blir så mycket roligare när vi får höra vad ni tycker.
Och vill man göra oss extra glada får man gärna betygsätta Logistik överallt i poddapparna eller kanske lämna en kommentar så att fler hittar till vår podd.
Ja, och om man vill följa oss för att få ännu mer tips och inspiration mellan poddavsnitten så finns vi på Instagram, @logistiköverallt utan prickar. Och nytt för i år är ju att vi också har gjort ett poddkonto på LinkedIn. Så där kan ni söka på Logistik överallt och följa kontot för nyheter och tips.
Och idag, Thea, så har vi ett minst lika kul avsnitt på gång som det om vaccinlogistik.
Verkligen. Vi ska få höra mer om hur man tar sig från en bransch som spås dö ut till att bli ledande inom modern e-handel och såklart hur logistiken stöttar på vägen.
Mm. Vår gäst idag har lång logistikerfarenhet från många olika bolag och uppdrag och jobbar idag som logistikdirektör på Ellos.
Ja, och jag som är en för detta boråsare, Åsa, jag har ju såklart någon slags koppling till Ellos. Men vad är din relation till Ellos?
Ja, men jag minns ju när jag som typ tidig tonåring, katalogen kom hem och jag och kompisarna satt och ringa in alla pastelliga tröjor vi vill ha. Ja, men det var också väldigt krångligt och pilligt med små beställningstalonger som skulle fyllas i manuellt med massa siffror och sen en lång väntan på att sakerna skulle komma. Det passar inte en otålig person som mig så där superbra egentligen. Själv då?
Alltså den där katalogen minns jag faktiskt knappt och egentligen känns Ellos rätt anonymt för mig om jag tänker tillbaka på tiden när jag växte upp i Borås. Jag spelade en del tennis i Göteborg förr och då såg man ju Ellos-skylten på Riksväg 40 när man åkte hemåt. Sen jobbade min bästa kompis på deras lager efter studenten, men det var ju ändå över 10 år sedan, så att Ellos var inte alls lika hett på den tiden. Och det får mig att inse hur mycket Ellos faktiskt har lyckats positionera sig och verkligen bli en het e-handlare, där jag själv numera faktiskt också klickar hem en del inredning framförallt.
Mm. Samma här. Vilken resa de har gjort. Vi ska prata mer om den och rulla igång dagens intervju nu.
Från slutet av 40-talet fyllde postorden en viktig funktion för vår handel. Sen kom internet och många förutspådde att postorderhandeln skulle dö. Idag handlar distanshandel allt mer om e-handel.
Ett företag som ställt om från postorder till e-handel är boråsbaserade bolaget Ellos. Dagens gäst är logistikdirektör på Ellos. Varmt välkommen till Logistik överallt, Mattias Parkhagen.
Tack så mycket.
Innan vi kör igång intervjun, Mattias, vad är bra logistik för dig?
Vad som är bra logistik för mig, det är logistik ses ju ofta som en hygienfaktor, så det är ju när det funkar som det ska göra, det vill säga ingen klagar på den. då är logistiken bra, att man har kontroll på kostnadsbild och kontroll på framförallt vad man levererar mot kund. Om man känner sig trygg i det, det tycker jag. Det är väl en grund i en bra logistik.
Så en bra dag, det är när ingen klagar helt enkelt.
Precis, det var så vi får se det.
För den som inte känner till dig, Mattias, hur ser din bakgrund ut i logistikbranschen?
Ja, min bakgrund lite kort är väl att jag är skolad logistiker i grunden i Borås och med Chalmers, där är en logistikmagister. Mitt första jobb var inom ett bolag som heter Proflow idag, finns fortfarande kvar. Jobbade jag som logistikkonsult i runt 6 år. Jobbade väldigt mycket då med postorderindustrin. Hallens på den tiden, Ellos också faktiskt, Högs, Hässport med flera. Etablerade mycket lagerrationaliseringar. Kopier, liksom analyser av verksamheter och förbättringsarbete. Jobbade också där väldigt mycket inom den postala världen. PNL på den tiden, Par Nordic Logistics, som idag är Bring. Jobbade där med att sätta upp sorteringsterminaler, upphandlade automation i de byggnaderna. Också väldigt mycket kring IT har jobbat med under konsultbranschen. Så kopplingen mellan drift, IT och liksom lager, funktionalitet och processer. Det har varit stort fokus. Efter det så fick jag faktiskt förmånen att hoppa in i Bring då, som kvalitets- och logistikchef för Norden, huvudsakligen alla paketöverskridande volymer. Och jobbade där i 3 år med implementering av större kundcase, men också fortsatt då, mycket fokus på kvalitet, mycket fokus på analyser, data, clickview, förstå kundresan, förstå kvalitet i processer, last mile-delarna. Och efter jag hade byggt det, vilket var lite av min plan i karriären, att faktiskt jobba med olika delar inom kedjan för att skapa en bred kompetens. Så efter det så ville jag applicera det mer i driftverksamhet, och då hoppade jag faktiskt på Clearo Group, eller CDON Group som det hette när jag började där, på Nelly.com som logistikchef där, och jobbade med att ta ett grepp över den logistiken som var flyttad ner till Falkenberg. Spännande resa i sig. När mycket där då fokus på framförallt drift och driftstabilitet, bytte mycket system, bytte TMS-system, bytte lagersystem för att få en driftstabilitet, till att också jobba mycket med kundfokus och de delarna. Och efter det så hoppar jag vidare en kort session till DHL. Jobba med 3PL-branschen, ville lära mig lite den biten. Det var också ett väldigt stort förändringsarbete under det året, ställa om businessen. Men under den tiden jag var där, blev en väldigt kort session, men så hörde Ellos av sig. Och någonstans är det faktiskt så i grunden, när jag började så såg man alltid Ellos vill man jobba på när man blir stor. Och ett bolag med en härlig historik och ett arv som jag tycker är helt fantastiskt. Och när jag fick möjligheten att ta över efter Leif där som var logistikchef, så var det en no-brainer. Utan hoppa in där och faktiskt bygga om hela logistiken från att faktiskt fortfarande vara då postorderfokuserad till att bli modern och framåtlutad då. Det var ett otroligt spännande case som jag inte kunde tacka nej till. Och här är jag idag, 4 år senare.
Och här är du i våran podd och vi ska prata om allt det här. Vi ska såklart prata mer om Ellos, hur ni jobbar med er logistik och så vidare. Men vi är väldigt nyfikna på liksom, var är ni idag? Om du bara berättar lite kort om Ellos, vad är ni för bolag idag?
Vi är inte bara Ellos idag, vi är 4 varumärken. Det är ju Ellos, Jotex, Stay Hard och Homeroom. Alla varumärken har olika kunder, olika behov. Vi säljer på flertalet kanaler. Det säljer vi ju i butiker, men också på e-handel, men också på marknadsplatsen. Vi är också en marknadsplats med dropship-lösningar där leverantörer kan sälja sina produkter på våran sajt. Vårt bolag Homeroom är ju faktiskt ett bolag som bara säljer dropship i grund och botten. Så vi har ju gått från att vara ett varumärke, inte så stor komplexitet kan man tycka, till att idag vara en stor marknadsplats med flera varumärken, otroligt brett sortiment och framförallt stort fokus på kund framåt. Det kan man ju säga, postorderindustrin var ju mer kampanjbaserat, kraftiga rabatter till att idag snarare vara ett starkt erbjudande mot kund och få en fin, bra kundupplevelse som skapar en lojalitet och en vilja att komma tillbaka och köpa nästa köp här också. Och det är ju en jätteförändringsresa som Ellos Group har gjort. Där det finns ett antal milstolpar under vägen givetvis.
Vilka marknader finns ni på rent geografiskt?
Ja, men vi finns i Norden, de 4 nordiska länderna. Och sedan, man kan säga årsskiftet, finns ju också i 4 europeiska länder. Tyskland, Holland, Polen och Österrike. Och det är framförallt med vårt hemsortiment som vi har gått live i Europa. Genom Jotex, ett av våra varumärken då. Men sen säljer vi också på marknadsplatser i Europa. Där vi då säljer på kampanjer, kundorder. Kommer inte vara ett lager vi bulkplockar, skeppar ner till deras lager. De distribuerar ut till slutkund. Så vi jobbar med sådana typer av samarbeten också.
Vad menas med en marknadsplats?
I ett fall vi säljer på en marknadsplats som heter Westwing. Det vill säga att de lägger ut våra produkter på sin sajt via kampanjer. När de har sålt slut kampanjerna så kommer det ordra till oss. Och så plockar vi ihop ordrarna och skeppar ner till Westwing för distribution till slutkund. Sen kan du ha lösningar givetvis med marknadsplatser likt vi har med CDON i Sverige. Där vi säljer våra produkter på deras hemsida men vi distribuerar direkt till slutkund. Så det finns lite olika flöden i en marknadsplatslösning också. Då. Det
låter oerhört komplext. Mm.
Ja men så är det. Det är många olika kanaler att ha in mind. Det är många. Mm. Och det är inte bara att ha kontroll på kanalerna, det gäller också att få en kostnadseffektivitet i alla kanaler. Annars har de ju inget berättigande i vår affärsmodell.
Åsa och jag bor ju i Göteborg så att vi vet ju att det finns en LO:s butik här i stan och det finns ju på fler ställen i Sverige. Men hur jobbar ni både digitalt och med fysiska butiker i dagsläget?
Man kan säga att butiker är ju inget som är centralt i vår strategi utan det är mer ur ett brandingperspektiv. Att kunderna ska faktiskt kunna gå till en butik och förstå och känna och klämma våra varumärken. Så det finns ingen större krav på att butikerna ska vara lönsamma. Givetvis ska de inte förlora pengar. Men det är mer utifrån ett brandingperspektiv än att det är vi ser det som en stor intäktskanal.
Och hur många jobbar på Ellos i dagsläget och vart exakt har ni huvudkontor?
Idag är vårt huvudkontor i Borås. Jag kan säga att vi har ett huvudkontor för kontoret helt enkelt. Sen har vi två större lagerbyggnader också. Då. En för det vi kallar mindre produkter och en för större produkter. Och idag är vi ungefär 500 plus på kontorssidan och runt 250-300 på lagret. Det är också väldigt beroende på lite säsongsbaserad värld vi lever i. Det är givetvis Black Week en av våra större peakar. Samtidigt som vi också har en peak på intågande som är ute med säsongen. Det är också en annan peak som nu stundar in.
Vi har ju redan förstått att det är en ganska komplex vardag du har och hanterar. Du är logistikdirektör på Ellos och vad innebär den rollen?
Ja, men min roll som logistikchef på Ellos Group finns ett antal olika ansvarsområden som ingår i den. Ett är ju frakterna hem från tillverkningen i Asien och andra delar av världen. Godset hem till oss och vi har också ett forum som vi kallar Flow. Det är flödet, i det ingår också omsättningshastigheterna. Det ingår också att vi bryter ner lönsamhet på produktgrupp och artikelnivå tillsammans med våra varumärken som vi också har som ett forum som jag driver. Sen är det också våra två lagerbyggnader kan man säga. Vi har ju två lager idag. Ett som vi hanterar fashion och mindre hemprodukter som är upp till 60 000 kvadratmeter det lagret idag. Och sen har vi ju ett nybyggt här vid årsskiftet för våra tyngre varor på 35 000 kvadratmeter också. Så det är två lager. Och sen ingår ju också då all distribution ut i den rollen också.
Då har du att göra.
Det finns att pilla med. Men det är, som sagt, det är inte jag som gör det stora jobbet. Det är de fantastiska medarbetarna. Så det gäller att ha ett bra team bakom för att skapa den förändringsresan vi har gjort.
Mm-hmm. Vad tycker du har varit mest utmanande hittills i din roll?
Ja, men det ska inte sticka under stolen med att det är att gå in och göra en... Och det har jag gjort mycket historiskt, förändringsresor. Du går inte in och blir messias i ett bolag, givetvis. En förändringsresa kräver att det krävs en förändringsresa för att vi ska vara med och konkurrera på marknaden. Det kommer ju ut rapporter nu och det märker ni säkert också överallt. Jag läste någon nu från Google Director of Engineering den exponentiella utvecklingen, hur den sker. Jag menar, idag har vi kanske en faktor 1x och om 10 år så är den 2x och om 20 år så är den 4x. Om 20 år så gör vi det vi upplever som stor utveckling idag kommer ske på ett kvartal. Och liksom hela tiden hänger med i den utvecklingen är något som jag från början när jag kom in på Ellos la stor vikt vid att kartlägga vart vi var. Och vi, när vi hade kontroll på alla kostnader, alla delar, så gjorde vi också en benchmarking var vi behöver ligga för att vi ska ha en lönsam affärsmodell och kunna driva den logistiken vi har. Och då kom vi fram till att vi har en bit att komma när det gäller kostnadsutveckling. Mm. Och för att det stora arbetet i det var väl att vi egentligen såg över alla fasta kostnader. Vi brown paper alla processer och egentligen byggde om alla processer för att skapa en effektivitet i alla delar. Och det är klart, när du gör en sån förändring i en verksamhet som har varit på ett stabilt sätt i många, många år. Vi har också en personalgrupp som har många har jobbat här 30-40 år, vilket är helt fantastiskt. Och det är klart att komma in och göra de här större förändringarna är en jättetuff resa för medarbetarna, men också för alla inom bolaget. Och det är klart att där har vi gått ut och försöker kommunicera i så god tid som möjligt vilka förändringar som vi kommer att förväntas framåt, eftersom det sker förändringar hela tiden. Men det är klart att i många lägen så om man har levt med processerna man har haft, man är sig själv närmast, det blir förändrade arbetstider som kanske inte passar en. Det blir ett annat sätt att titta på processerna och det är en tuff resa. Det är en jättetuff resa. Mm. Och det har väl absolut varit den största utmaningen, tror jag, på Eldos under de här 4 åren.
Vi har ju redan varit inne lite på det. Eldos är ju känt för postorderhandel från början, men ni har ju ställt om och ni är ju väldigt duktiga på den digitala handeln numera. Om du bara kort får sammanfatta hur resan från postorder till idag egentligen har sett ut.
Ja, men man kan väl säga så här att Eldos tog ett beslut ganska tidigt där 2009-2010 någonstans när den här tipping pointen skedde med andelen online kontra retail inom teknikbranschen. Expert, Siba och Noffi hade ju lite tufft där under vissa perioder. Där tog ju Eldos ett strategiskt beslut att vi kan inte vara postorder, katalog. Vi måste liksom ställa om hela resan. Jag tror det största, enskilt viktigaste initiativet Eldos gjorde, det var ju att man bytte ut hela IT-plattformen. Man bytte alltså ut ett 10-tal system i en Big Bang. Och det är ju ett enormt arbete. Det också gjorde ju att bolaget stod still under några år i samband med att man gjorde den här transformeringen. Men den var ju otroligt viktigt i strategin och för att kunna fortsätta den digitala resan och faktiskt vara nu i framkant inom många områden. Det var ju absolut den viktigaste enskilda händelsen. Sen får man inte glömma att med IT-setupen har vi byggt ett skalbart bolag. Branson, de ansvarar ju för produkten, erbjudandet och kunden. Och vi har ju sedan en grupp som har en gemensam plattform för alla varumärken där vi tillhandahåller sourcing, logistik, betallösningar, IT och så vidare. Och allt vi gör i de gruppfunktionerna ska vara skalbara på alla varumärken. Samtidigt som vi måste ta hand om varje kunds önskemål i varje brands. Vilket gör att det är fortfarande olika erbjudanden på brands, men vi måste tänka skalbart. Mm. Vi ska kunna lägga till fler bolag framåt och bara docka in i vår plattform.
Då kommer vi lite grann in på det här. Vilket är den största och tuffaste utmaningen för att nå lönsamhet i det här och i e-handeln?
Vi har ju en relativt god lönsamhet idag. Mm. Givetvis har vi också en stor del att vi äger våra egna finansiella lösningar. Så vi har ju vårt eget Klarna kan man säga. Och det är ju klart att det bidrar ju också en del till vår lönsamhet. Men det vi som jag tycker är DNA till Eldos, det är, och det har alltid varit så i hela postorder, delen, det är alltid att det är kostnadsfokus. Att processer ska industrialiseras. Vi ska utmana våra processer. Och det är något som lever i DNA, tror jag.
Jag tänker, om du kort får sammanfatta hur ni idag på Eldos jobbar med er logistik och supply chain. Hur skulle du sammanfatta det då?
Vi är fortfarande under en transformation, säger jag. Vi har väl ägnat de här 4 åren, och det är väldigt ödmjukt att säga att vi är absolut inte där vi vill vara. Vi har fortfarande otroligt mycket kvar, vilket också är en stark drivkraft. Vi har under de här 4 åren ställt om grunden i vår logistik. Ett exempel är ju att hem var ju absolut inte en stor del i vår business för några år sedan. Och vi hade egentligen bara ett huvudlager kan man säga, där vi hade fashion. Och på postorderindustrin så har historiskt sett så har vi alltid haft externa buffertlager utanför huvudbyggnaden där vi har plocket och packet. Varför? Därför att det var ingen krav på ledtid förr i tiden. Det behövde liksom inte gå snabbt för påfyllandena. Istället så hade vi hembuffert i vårt fashionlager och så hade vi små lager utanför där vi hade hem. Ja, och vi kan säga att vi har ändrat om hela den strukturen från och med maj i år så är det sista projektet klart. Då har vi allt när det gäller fashion och hem och mindre produkter, då har vi allt in-house i en lagerbyggnad. Och vi har ju allt tyngre, större varor i en lagerbyggnad utanför. Vilket gör att då har du helt plötsligt skapat förutsättningar att du håller ihop alla varor, det ligger på samma ställen. Du kan jobba med ledtiderna på ett helt annat sätt. Och nu bygger vi till och med ut vårt största lager på 35 med ytterligare 20 då för att vi har haft en sån fin hemtillväxt. Det är liksom det grunden vi har satt. Just nu håller vi på att bygga om hela kassan. Vi tar in TIA-system eller TMS-system så att vi kan på ett enkelt sätt administrera våra leveransalternativ i kassan. Vi kan jobba med geografi, vikter, volymer och visualisera olika leveransalternativ. Det är ju något som vi historiskt sett har byggt in i vår e-handelsplattform. Varför? Vi jobbade bara med PostNord. Vi hade en integrerad partner. Mm. Framåt oavsett, vi kanske fortsätter bara jobba med PostNord men vi vill ändå ha valmöjligheten att kunna jobba med olika leveransalternativ hos PostNord eller med andra aktörer, att vi skapar den miljön för att kunna hantera det. Mm. Och kopplat till det då så jobbar vi väldigt mycket med påfyllnadsprocesserna och ledtiderna här framåt då. Så det kommer att komma stora förändringar kommande 3 år också.
Hur jobbar ni på Ellos med att få logistiken att stötta era affärsmål?
Ja, men det var en intressant fråga. Det var nästan så här, om du skulle fråga mig vad som är det viktigaste när man designar logistik så är det att förstå affärsmålen. Mm. För, alltså, jag vänder tillbaka frågan då. Nej, men jag tror att det är otroligt och viktigt att förstå vart vi ska och bygga en logistik baserat på det. Speciellt när vi växer som vi gör inom hem och man är ett större tillväxtbolag, då gäller det att investera i logistiken innan det smäller så att säga. Det är en otroligt viktig faktor och på Ellos Group jobbar vi alltid med en tydlig 3-årsplan. Vi har en plan nu som rullar till 2023 där vi förväntas växa givetvis en viss omsättning framåt inom vissa områden. Och allt det här bryter vi ju ner. Så vi har ju en plan hur vi ska växa med hem. Sen är det klart att det är alltid ett rörligt mål. Det händer saker som covid som kom. Helt plötsligt ritas hela kartan om. Mm. Så det är inte så att den är skriven i sten. Det är klart att det kan göra förändringar under vägen. Men vi har väldigt tajt samarbete. Och framförallt i det här forumet som jag pratade om innan, Flow också. Där brandsen, sortiment är med tillsammans med logistik, sourcing. Där vi sätter planer för hur vi kommer växa. Vi jobbar med lagerprognoser där vi estimerar vad lagret kommer vara kommande 1,5 år i kubik, i SKU:er och så vidare. Så att vi hela tiden kan vara proaktiva. När vi kom in i början av 2017-18 när vi inte hade allt detta på plats. Och det hemtillväxten tog fart, då var vi reaktiva. Nu vill vi liksom bli proaktiva. Och det måste vi säga, en del i det var ju att vi byggde det nya stora hemlagret här i början av årsskiftet. Och det ska vi vara glada för idag med tanke på hemtillväxten vi har haft. Under november-december 2020 så skeppade vi ut 100% mer än vad vi gjorde 2019 från det lagret inom det området. Vilket var helt klart en förutsättning att vi hade det på plats. Annars hade det väldigt klart av det. Så förhoppningen är att vi är tillräckligt duktiga inom bolaget att tillsammans samarbeta och tillsammans skapa kunskap för varandra vart vi är på väg och att vi bryter ner det i planer. Och som jag sa innan på Eldos, vi är väldigt noga med att när vi bryter ner planer att vi också har, vad är vårt kostnadsmål? Vi bygger inte någonting så ser vi vad det blir utan vi bygger någonting. Vi har ett mål vart det ska någonstans och skapar den bilden för att nå dit. Det tror vi är oerhört viktigt också.
Olika varor kräver ju olika hantering. Vilken är den mest utmanande varan att hantera ur ett logistikperspektiv? Vad ska vi sluta köpa?
Vi köper allt. Nej, men det är klart. En av våra utmaningar givetvis är att när du växer kraftigt på hem. Större, ja. Tyngre varor. Tar du IKEA så har de knockdown. Liksom allting är packat. Vi har väldigt mycket färdigmonterat. Det ser lite väldigt många olika typer av produkter med olika typer av emballage. Det är en utmaning. Vi håller faktiskt just nu på att rekrytera en supply chain quality coordinator som liksom ska följa upp alla våra kvalitetsbristkostnader. Det vill säga där en kostnad uppstår på grund av kvalitetsbrist. Och det kan vara att varan är skadad när den kommer till kund. Det kan vara att den är skadad under frakten. Vi kommer jobba betydligt mer systematiskt och aktivt med att följa upp kvalitetsbristkostnader.
Vi pratar om det här med förpackningar och emballage, och det förstår vi ju när ni har så många olika produkter som du också nämnde, att det är väldigt svårt att få till en optimerad förpackning. Hur jobbar ni med det? Liksom att minska dels då slitage på grund av dålig förpackning och kanske även då andel luft i era transporter?
Ja, men det är väl ett område vi har börjat sätta mer fokus på. Vi har faktiskt tre projekt som rullar nu på bland annat stolar, mattor och ser över de delarna utifrån att vissa produktkategorier kanske har då högre returgrader. Och då jobbar vi tillsammans med några partner inom förpackningsbranschen. Där vi gör då case på olika delar. Och det är ju för att vi vill testa hur vi ska jobba med det egentligen. Framåt skulle jag nog våga påstå att vi kommer att ha en förpackningstekniker in-house som hela tiden kontinuerligt jobbar med förpackningarna. Sen ska man ju också veta att göra större förändringar på förpackningar medför ju också större kostnader som har en marginalpåverkande. Så man får ju alltid, det är ju alltid en vägande vad du kan göra och inte göra så att säga. Men det är något som vi börjar fokusera mycket, mycket större grad på. Sen är det ju så att det där är ju en löpande utveckling som vi tittar på hela tiden givetvis, och hur stor del kommer papper ta framåt. Men det kan också vara så att det kommer en helt, vilket börjar poppa upp, plastpåsar av socker, alltså det finns ju massa sådana grejer som poppar upp nu som är superintressant att följa framåt. Så det behöver ju inte innebära att plastpåsarna försvinner. Vi har faktiskt på gång in på ett varumärke här som vi kommer lansera med den typen av nytänkande papperspåsar då, eller förlåt, plastpåsar som vi kommer komma med runt våra produkter inom kort. Så
ser vi fram emot. Ja,
mycket pågår helt klart kring den frågan.
Vi är ju såklart nyfikna lite på pandemin och hur den har påverkat EPO-LOS. Vilka utmaningar har corona medfört rent logistikmässigt för er?
Ja, det var ju 100% tillväxt där då i Black Week. Var ju helt galen. Black Week går ju långt över våra prognoser givetvis. De vi satte då tog vi ändå i prognoserna. Så det är klart att det har ju funnits utmaningar utifrån att tillväxten har tagit fart betydligt snabbare än vad vi kanske har prognostiserat i många delar då. Därav också varför vi bygger ut nu då det nya laget efter 2 år då. Att vi har ju tagit nästan ett par år i utvecklingen sen pandemin startade, framförallt inom hemsegmentet då. Men det var ju också så att när pandemin slog ut så drog ju vi verkligen i handbromsen. Så upp alla IT-konsulter, började med besparingsprogram. På 2 veckor hade vi förhandlat fram en helt ny produktionsarbetstid på logistik som vi kunde applicera för så att vi skulle kunna ta del av exempelvis de bidragen som fanns om vi hamnade i en volymtapp så att vi kunde rädda våra medarbetare. Det gjorde vi fantastiskt jobb på 2 veckor, men sen 3 veckor senare satt vi och tänkte, vad fasiken, vad händer nu? Går åt andra hållet istället. Så då fick man börja återanställa och bygga upp igen. Liksom. Men, så det har varit en spännande resa, men vi ska väl, det finns ju många som har det tufft och det är ju jättetråkigt att vi är där vi är med pandemin. Det finns ju inget positivt att säga om den. Däremot så har ju vi som bolag är ju väl positionerade kopplat till detta med e-handel, framförallt då hem. har ju gått väldigt starka utifrån detta ur ett affärsmannaperspektiv. Sen är det ju har varit en otroligt tuff period med hemarbeten, framförallt skulle jag säga kollektivsidan som inte har möjlighet att jobba hemma. På logistik här nu, som jag är idag, jag är på kontoret och det är vi alla på logistik för att också vara lik kollektivsidan är på plats och försöka göra alla åtgärder vi kan för att liksom minimera smittspridning. Hittills har det gått väldigt, väldigt bra. Samtidigt ser vi just nu där vi befinner oss per idag att smittspridningen börjar bli bredare i samhället generellt. Och det ser vi även hos oss att vi har mer bekräftade fall och så vidare. Så det är inte över än, men hittills tycker vi att vi har klarat det väldigt, väldigt bra.
Vi tänkte avsluta med att blicka framåt lite. Hur ser framtiden ut för e-handeln?
Eftersom det nu, vi pratar om den här tipping pointen innan i början där, nu kommer ju e-handelsandelen öka kraftigare än vad vi har förutspått på kort tid. Vilket innebär att jag tror vi har en stor utmaning infrastrukturmässigt. Liksom hur vi ska möta detta, ombuden kommer inte räcka till. Vi ser ju hemleveranser, paketboxar ökar i omfattning. Risken är ju också när det blir väldigt, väldigt många aktörer på marknaden. Hur hanterar vi statsleveranser? Kommer det bildas statsdistributionsbolag? Kommer det kanske är så att större e-handlare går ihop, bildar egna distribution, vad vet jag? Det kan finnas massa utmaningar som kommer kopplat till infrastrukturen. Där kommer ju hända någonting. Sen är jag ju också generellt orolig över... Om vi tittar nu, tar man på sig den politiska världsekonomiska hatten och så säger man handelskrigen som pågår. Kina säger att de ska bara försörja sig själva och sluta med all export över tid. Hur ställer sig hela den här inbound, tillverkning, hemtagning, hela den sourcing-delen blir ju en enorm utmaning. Hur kan vi bibehålla priser framåt och vart kommer saker tillverkas? Hur kommer den kedjan se ut? Det tror jag kommer bli en jätteresa framåt där man verkligen måste hänga med och vara på tårna. Sen tror jag också det här med visibiliteten som vi pratade om. Jag tror de flesta bolag nu sitter och tittar på visibilitet både i first mile och last mile. Hur man kan förbättra de delarna. Sen tror jag det här med att vi vardagar kommer försvinna. Vi jobbar inte 5 dagar i veckan, vi jobbar 7 dagar i veckan, dygnet runt kommer liksom bli en faktor också. I större utsträckning än vad den har varit framåt tror jag med. Så det är väl de stora dragen tror jag. Men jag tror inte att det här med... Jag tänker mycket personligen på det här med när allting går snabbare, hur vi människor hänger med och... Att vi bolag måste liksom, står du still som bolag idag så det är det bästa sättet att hamna långt efter alla andra. Och däremot som bolag så måste du, om dina konkurrenter skapar framsteg så måste du möta dem minst lika bra eller om inte bättre.
Det här var allt för idag. Tusen tack till dig Mattias för att du ville gästa Logistik överallt och berätta om hur ni på Ellos jobbar med er logistik.
Tack själva.
Och tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att tipsa andra om den här podden om ni gillar oss så kan fler hitta hit och lära sig mer om logistik.
Och redan nästa vecka är vi tillbaka med ett bonusavsnitt där Mattias pratar mer konkret om hur man optimerar sin logistik.
På dagenslogistik.se hittar du också en sammanfattning av det här avsnittet och såklart massvis med andra färska logistiknyheter. Glöm inte att kika in där.